I sådana fall första frågan, du som också är en då van också poddproducent. Vad skulle du säga, vad är bra sponsrat innehåll i en podd? Hur kommer det in på bästa sätt?
Ja, men jag tror ju att det gäller nog all sponsring överhuvudtaget. Det måste vara relevant för både den, alltså den som blir sponsrad, alltså personen. Ofta i en podd bygger ju ofta på någon sorts person. I mitt fall mig då. Det måste ligga nära mig eller mina tittares eller lyssnares intressen. Alltså det, och det är väl sponsring i stort. All PR måste vara relevant. Det känns ju blir mer och mer fall när det inte är relevant och går åt helvete. Mm. Som till exempel det här snacket som är Schyffert och BMW, jag vet inte om du minns det nu i somras. Och Amanda, min svägerska. Det var ju bara
Amanda Schulman la upp en bild på Instagram.
Ja, på en grusväg. På en grusväg som var hennes barndomsväg och så kom det in en BMW där. Felet med den var ju att det krockar för mycket med personen, alltså med Amanda, tror jag, om jag ska analysera det. Så att det blev en bestraffning för BMW. Att den där sponsringen kostade BMW istället för att gynna. Och då är det ju fel.
Men du, vad är den här podden som du själv har? Vill du berätta lite om vad den går ut på?
Ja, absolut. Jag har en podd som heter Pojkdrömmar som där jag träffar egentligen. Min spaning var att alla poddar är så här mediemänniskor som tittar sig i naven och känner saker och analyserar sin barndom. Och så, här, så var jag så jävla trött på det. De har tänkt också att de är för långa. För jag känner själv att när jag lyssnar på en podd så har jag ungefär 20 minuter på väg till jobbet eller vad jag nu gör. Och sen stänger jag av utan att starta igen. Så då visste jag, okej, jag ska ha en 20 minuter. Och som inte ska handla om kända människor som pillar sig naveln, utan tänkte, vad kan man göra då? Ja, då finns det då, spaningen var då P3-dokumentär, stor, folk vill lära sig något. Så då började jag träffa folk som är intressanta yrken eller livsstilar eller så som är bäst på det de gör. Det kunde vara en värdetransportrånare lika väl som Anna Kinberg Batra eller Christer Fuglesang som berättar hur deras yrken eller livsstilar går till. Hur gör man? Hur rånar man en värdetransport? Så berättar han så här. Ja, gör man stöten, man har 4-5 bilar, tuttar eld på dem, sticker ut i skogen, öppnar skogskonto och så ligger man lågt. Så jag bara, skogskonto? Ja, man gräver ner pengarna. Det är efter man konto i skogen. Så det är jävligt kul att få in.
Det var inte Anna Kinberg Batras.
Nej, det var, hon hade bättre sätt än så, tror jag.
Du berättar någonting. Det är ju en liten grej som vi gör i just kommunikationspodden, att vi tar en selfie tillsammans med de som blir intervjuade. Och jag gick ju ner lite grann på knä här när vi skulle ta bilden. Jag hoppas att det inte blir för närmare. Men då sa du att Anna Kinberg Batra gjorde samma sak.
Ja, exakt. Nej, men det är så, jag är ju inte jättelång i rocken. 1,70. 1,69 om jag ska vara ärlig. Och sjukan är ju att folk som vill sänka sig till min nivå. Jag vet inte, kanske också rent moraliskt så gör man kanske ofta också det. Och det blir fel, för det framstår, jag ställer ju dig som en lika kort kille. Eller så accentuerar det ännu mer att jag är kort. Så jag tycker att tar man vill med mig så ska man stå rakt upp.
Ja, för även om utsnittet blir liksom bröstkorg uppåt så ser man ju ändå att liksom nacken är lite krökt.
Ja, exakt. Ja, men precis, för du kommer se dum ut. Så det är bara all välmening. För jag är inte ledsen att vara kort.
Nej, men det är jättebra. Stort tack för det. Jo, Hard Hat Media har nyligen förvärvats utav MSL Group. Gratulerar.
Tack, det var inte riktigt så riktigt. Men det är kul att vara här. Men Hard Hat Media existerar vidare. Så det är inte ett övertagande av företaget utan bara av personerna.
Jaha, så företaget är fortfarande fristående?
Ja, exakt. Så vi har haft vi sålde till ett tyst företag för 4 år sedan. Red Arrow Group, ja, som ligger bakom massa stora, mest gammel tv, eller ja, egentligen bara gammel tv förutom vi då, som gjorde någon sorts webb-tv, eller var i alla fall digitala i vårt tänk. Och så gick det en sån här exit-deal, heter det, gick ut nu, och så tänkte vi vad vi ska göra, så ja, hamnar vi här.
Var det ni som approachade MSL eller tvärtom?
Ja, vi har jobbat med MSL, har tagit in oss då och då under de senaste åren. Vi har haft vissa liknande kunder med Procter & Gamble och sådär. Så de har tagit in oss till vissa produktioner som rent produktionsbolag åt deras idéer. Alltså vi känner varandra väl och det har funkat bra och sådär. Och när vi stod inför valet vad vi skulle göra, om vi skulle starta nytt igen eller gå någonstans, vi träffade en massa olika företag, så blir det mer och mer klart att inte starta själva igen. Jag pratar för mig själv. Jag har 2 barn och orkar inte det känns fel att säga gå ner i lön. Men jag vill inte göra resan igen ännu. Det kan jag göra sen. några år i så fall. Och då, sen framstod mer och mer MSL som det själv, alltså självklart. Det här låter ju som en pressmeddelande grej. MSL framstod som det självklara var. Du vet, det står alltid samma saker med hela.
Det står alltid samma sak i både Resumé och Dagens Media.
Exakt.
Alla citat är formulerade på precis samma sätt.
De här pressmeddelandena är ju för jävligt. Alltså, usla. Om de nu vill ha press, då kan man väl säga något mer originellt än. Ja. Och det kändes så rätt.
Det kändes jävligt fel först, men sen så hade jag inte råd att tacka nej.
Ja, exakt. Det hade ju, men hellre det. Det hade ju byggt mer trovärdighet, tror jag. Ja. Än det här. Vi får över ett vass team, kreativ spets, la 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 la. Alltid samma bullshit. Det är sjukt.
Ja, det faktiskt. Men jag är lite nyfiken på, innan vi kommer till lite vad ni ska göra nu, hur det såg ut när du och Mats Dicklén, som är den andra medgrundaren till Hardhat Media, hur det såg ut när ni började? Hur träffades du och Mats?
Det är ganska intressant historia, för mig i alla fall. Jag och min brorsa drev en sajt som heter 1000 apor, en skojsajt som var, vad ska man säga, spermaharen, fast gick ju inte så bra. Och sen efter några år senare så startade jag och brorsan 1000 apor, tänkte nu är tiden mogen, för nu finns det bandbredd då. Nu kan man titta på film på nätet. Det här var 2003 eller 2004, eller 2004 eller något.
2004 var det, va? Och ett exempel på hur 1000 apor var innehållet där, det var väl där, jag kommer ihåg att du och din äldre bror sprang efter, vad heter han?
Salming.
Börje Salming.
Ja, men det där var ju egentligen, det där var egentligen den kreativa gnistan som gjorde att jag sitter här nu. För att den här sajten 1000 apor var ju väldigt vass och så. Den gick väldigt bra med besökare, men väldigt dåligt kommersiellt. För att det var inte så lätt för folk, för fina företag, att vilja bli associerade. För att det kunde gå åt helvete liksom. Så vi var tvungna att försöka sälja på företag som hade vågade göra någonting. Jag minns Parlino heter de, Convix underavdelning tror jag det var. De var en sån som var modig, de vågade köra. Och Börje Salming kom till oss. Nu avslöjar jag ju egentligen alltihopa. För folk tror fortfarande att det är för riktigt. Börje Salming Underwear kom till oss och tänkte att vi borde hitta på någonting. Så kom jag och brorsan på att vi gör en dokumentärserie om att hur jag och brorsan får syn på honom på stan. Låter det balla ur, att vi får en hang-up. Så i ett gäng episoder så blir det bara värre och värre. Vi följer efter honom, vi åker, busringar honom, vi åker hem till honom, kastar sönder ett fönster. Ja, till slut så brände vi kors i hans trädgård och åkte på stryk av honom. Riktigt stryk var det faktiskt.
Och det där kan inte ha varit fejkat.
Nej, men
det var liksom en riktig smäll.
Ja, det var, brorsan bröt reben faktiskt. Och i samband med det här också, då blev det började med som att vi älskade honom, sen gick det över mer och mer otäck stalking och nästan hat. Och där vi också gick upp på sajten, nu jävlar, den jävla Salming, nu tar vi hans varumärke och säljer egna 1000 apor Börje Salming kalsonger. för våra målgrupp var ju Börje Salming typ Uffe Sterner eller någon sådan gamling. Så det gjorde vi 1000 apor featuring Börje Salming och började sälja och blev den största återförsäljaren av hans kalsonger. Och där, sen gick sajten omkull efter det, de ägarna tappade tålamodet, med all rätt, jag tror det hade kostat. Jag vet inte hur mycket det var till slut. Mm. Säkert 10, 15, 20 miljoner eller något.
Alltså den här Salming-kampanjen, väldigt bra, mycket tidigt exempel på native advertising.
Exakt, den var ju precis. Det var den, när sajten då gick, lades ner efter det, så satt brorsan, flög iväg någonstans. Jag och Mats som hade kommit in just i slutet för att försöka rädda 1000 apor som vd, satt kvar på metronomhuset och så fattade vi att den delen med Salming var ett bra exempel på just det du sa. Jag kan inte alla termer ens, men det har jag lärt mig, native. Men där ett företag då tjänar på det, en tittare gillar det och vi tjänar pengar på det.
Man kanske kan förklara native, alltså att man, det är inte som content marketing att det plötsligt syns en Coca-Cola-flaska på jurybordet på Idol, utan att det handlar mer om att ungefär som Legos spelfilm. Det skulle man ju kunna säga,
ja, det är native liksom. Ja, precis. Där produkten blir väl antagligen en del av själva
innehållet, ja, liksom. Av hela storytellingen cirkulerar kring en viss story, men där så finns det väldigt naturliga sätt att få in, exakt, det här varumärket.
Just det. Så, precis, så då satt vi i alla fall med den gnistan som fanns kvar ändå. Den biten var ju bra. Det här är ingen som har gjort riktigt i Sverige. Så då startade vi internt då på Metron fortfarande, Hardhat. Och där affärsidan var just det. Men det var ju, hade bra kontakt med Aftonbladet. Så tänkte vi, okej, om vi använder dem som kanal istället för 1000 apor, då borde vi kunna ha, där kan man nog få ihop det. Aftonbladet har ju, nu ska vi inte prata om deras varumärke i sig nu. Det är ju kanske inte så mycket bättre än 1000 apor. Men då var det fortfarande flott och starkt och fint. Och då kunde vi gå på en annan sorts kunder som vågade. Så vi började med Bauhaus, gjorde den typen av tv och så ja, mer och mer.
Men började du som en intern projektgrupp på Metronom alltså? Så det var inget eget bolag från början?
Nej, första månaden var internt bolag. Men de fattade inte riktigt heller grejen, de på Metronom. De ville göra gammal tv eller den här avancerade sajten. Men de var ju brända av digital, så de fattade att vi kallade och matchade ingenting att satsa på. Det här är losers. Så samma egentligen månad som vi gjorde vårt första nollresultat, då sa de att ni får gå på ett bra sätt då. Alltså för oss. Gå och ta med er allt ni vill. Ta med er alla kontakter och kunderna och historiken. Vi fick hela inkråmet gratis och startade då Harlat under egen flagga. Men gick ändå ganska snabbt. Vi var fega till Schibsteds som köpte en del av oss. För att få, för då visste jag att då har vi Aftonbladet som grundplattform för allt vi gör. Och det var ju...
Det var väl inte så fegt. Alltså det var väl, jag tänker bara, det är väl ganska bra att kunna ha en distributionskanal från början.
Jag vet, så är det ju. Men samtidigt, man är ju, det känns som alla som startar bolag, eller många säljer för tidigt. Vi hade kunnat vara kaxigare och sälja senare och få mer pengar. Och nu ska man inte bara jobba för pengar, men vi har gjort våra misstag att alltid sälja för tidigt. Alltid.
Är det ett tips till andra som lyssnar då, eller?
Ja, men om de tror på det själva så vågar jag stå ut med låga löner längre. Jag är rätt säker på att om man bara tror på det så kommer det löna sig rejält.
Ja, för jag har en kompis som är väldigt framgångsrik inom just riskkapitalbranschen. Och han sa det i alla fall, att oavsett hur mycket du tjänar på ditt bolag under dina 6 år som du liksom bygger upp det, så är det ingenting jämfört med hur mycket du tjänar när du sen säljer det.
Exakt.
Och med det sagt så ska man alltså kunna stå ut med låga löner under tiden.
Ja, jag tror att det är, om det är moroten på något sätt att tjäna stora pengar, då ska man våga stå ut med låga löner. Men sen som samtidigt så vet jag inte vilken idiot nu som investerar i mediebolag längre, för det är ingen bra investering. Jag kan inte tänka mig det. För att så fort den är klar så drar ju alla som är inblandade, och så ofta bygger det på de personerna.
Men är det inte det MSL har gjort mer nu då?
Ja, precis. Fast de har ju inte investerat i företag utan i oss som personer. Och då är det en annan sak. Däremot att köpa ett mediebolag för en massa dyra pengar och så tro att de ska leverera kanon i 4 år. Jag tror inte att det är... Jag hade inte gjort det om jag satt på en stor plånbok och behöver investera. Då hade jag hellre köpt Spik kanske, eller Zink i Argentina eller någonting.
Som man kan... Varför då?
Nej, för att så fort ägare av företag säljer och ska sitta kvar under en sån här exitperiod. Nu säger jag att jag har jobbat dåligt, det har jag inte. Jag har jobbat okej sista åren när vi sålde. Men då försvinner ju en stor del av entreprenörslustan och alltså, att vilja vinna. Då känner man, då är man halv hemma. Så då går man ner från 120 till i bästa fall 100, men i mitt fall så går man ner till 80%. Och man blir lugn liksom. Och det är inte så gör ett värde för en investering, tycker jag.
Men är det inte det samma sak om du skulle köpa ett vingmutterföretag från Säffle?
Ja, fast där kan jag i alla fall räkna med. Ni ska producera spik eller muttrar. Så här många muttrar ska ni producera och sälja.
Du menar, det är ett enklare KPI?
Ja, precis. Samtidigt, och så här, när folk investerar i mediebolag så är det, nu ska vi inte prata kanske om mediebolag, men då behandlar de mediebolag som att det är just spik, och det går inte att räkna så. Eftersom det är så mycket mjuka värden, mjuka förväntningar. Det är en jävla lallig bransch alltså. Det är verkligen otroligt. Folk som sitter på tv-kanaler och tycker saker, känner saker som handlar om så här, 25 miljoner kronor. Det är väldigt löst i kanterna på den här branschen.
Jag har en vän till mig var och skulle göra ett röstjobb för en reklamfilm. Utan att gå in på alldeles för mycket detaljer. Så satt regissören där i castingstudion. Och så den instruktion som hen fick då, min kompis, var du ska gå ombord på en båt, va? Och sen bara skiter det sig. Kör.
Alltså,
ja. Jag tycker det är liksom essensen av att när man har liksom kunnat rulla fram på känsla, ja, i väldigt hög utsträckning.
Exakt.
Utan att bli ifrågasatt.
Ja, precis. Liksom. Exakt. Mm. Och där, ja, precis. Nu känner jag lite träffad där. För jag har också jobbat mycket med just det här. Jag försöker bara ha feeling för saker och ting. Det har ju funkat. Men därför är det skönt att vara här på MSL. För här kan min känsla kombineras med deras extrema struktur och ordning och reda och så. Det gifter sig fint här.
Har du gått mycket på känsla genom din karriär?
Jag skulle säga att jag har gått egentligen bara på känsla. Jag har undvikit att försöka bli en del av bli en del av liksom branschen jag verkar i. Jag har alltid försökt ha ett utanförskap för att inte hamna och inte dras in i alla termer eller i gegget, utan alltid försökt bara, och som sagt, bara gå på känsla egentligen.
För du om någon är väl en del av etablissemanget, om man får säga så?
Nej, men jag är fortfarande, jag kommer alltid vara en underdog alltså. Nu känns det, du sitter här i Vikas
du köpte inte.
Nej, men jo, absolut.
Det, ja, men så. Varför är det viktigt då att vara en underdog, menar du?
För jag tror att man blir bättre kreativt om man inte är en i gänget, utan om man är en utanför och ser sig själv som en uppstickare. Så jag tror att det är viktigt för att leverera bäst idéer, tror jag.
Har du alltid gått på känslor och känt att det här funkar? Eller är det, har du prövat dig fram med olika strategier?
Nej, men nej, jag har inte haft strategi, utan egentligen alltid gått på känsla. Och sen får man ju, det får man ju nöta och blöta mot kunderna som jag har jobbat med, att, och lära sig vad som funkar. Men egentligen alltid på känsla. Det vill jag nog fortsätta med. För jag tror att när jag börjar formatisera mig för mycket och går på teorier, så tror jag att man tappar ett gäng procent av idéerna, alltså, och av hur det funkar. Det är samma sak man märker, man är på såna här byråer och folk pratar så här stort och brett om kommunikation och, utan att riktigt veta vad folk pratar om på gatan egentligen. Och där är jag också, vill jag säga, rätt bra, för att jag håller örat mot gatan. Jag lever på gatan. Sitter återigen med Vilka slips. Nej, men jag,
tack för den citatrubben.
Nej, men jag har ganska bra känsla för vad folk tänker och vad folk vill ha. Det tror jag också är ett bekymmer i branschen i stort, i den här kommunikationsbranschen, att folk i branschen vet inte riktigt vad folk där ute vill ha. Och där har jag en styrka, för att jag har jobbat med direkta mediekonsumenter, alltså med, vad ska man säga, med rent innehåll, osponsrat också. Så jag vet vad som går hem. Jag vet vad folk vill ta till sig. Till skillnad då från typ Forsman, Bonefors, all heder till dem. De är ju fantastiska. Men de vet inte, de gör hellre snygga grejer som är coola än folk, saker som tittare vill ha.
Mm. Ja, du menar att du har mer utvecklat kanske publicistisk content?
Ja, det finns ett, jag ska inte säga att det finns journalister, men det finns ett spår av en publicist som, ja, vad folk vill ha, oavsett sponsrat eller inte, utan vad folk kan ta till sig.
Men du samarbetade ju och har ju så gjort med din storebror Alex under flera projekt. Men, och det är ett kapitel för sig, tänker jag, men jag är också nyfiken på valet av partner när man ska starta eget och vad det är som gör att man, ja, varför man väljer det man väljer. Och du och Mats Dicklén har ju gått sida vid sida under hela Hard Hats utveckling. Vad var det som gjorde att du ville liksom knyta till det just honom?
Men det var han, jag ville ju ha pengar någonstans. Men det man måste göra då, eller det som jag fattade ganska tidigt, var att okej, jag är hyfsad på rena idéer, och det är inte så ovanligt. Det är många som är. Det som är svårt är att få in pengar i det då. Alltså då, bara att jag stod ut med honom, vilket det är ganska ovanligt att någon som jobbar med idéer står ut med någon som vill ha pengar, alltså någon som jobbar bara med affären. Det händer nästan inte att man står ut med varandra, men jag och Mats står ut med varandra. Så att det är egentligen bara det, att vi står ut med varandra, och han behöver mig, jag behöver honom. Egentligen, det är egentligen bara det. Det finns allt för många så ensamma affärs business makers, så det är, det här blir luddigt alltså, men han behöver innehållet, jag behöver hans affärstänk, och vi behöver stå ut med varandra, och det är inte så vanligt att folk gör det blir alltid gnissel, men jag skulle inte ha klarat mig utan honom, och tvärtom, han hade varit någon sorts jävla diffus säljchef på någonstans, och jag hade varit, ja, jag vet inte fan vad jag hade varit, någon sorglig roll på gammel tv kanske. Ja, men så här, jag sitter och tycker om tv-program. Exekutiv på 4:an, vid mardrömmen.
Okej, varför då?
Nej, för de gör ju inte läxan bara. De vet vad folk vill ha, men de vet heller inte, tycker jag, hur man möter nya tiden. Alltså det som sättet de möter digitalt på är att de sänder repriser på sajten. Det är ju ödesdigert, tror jag. Vet inte, det sägs hela tiden att de gör läxa nu med Bonnie, att nu gör de det tillsammans med Expressen, men det händer ju ingenting.
Hur ska man göra bra digitalt då?
Nej, det är ju Det beror på vem man är. Om man är en tv-kanal så måste man nog gå där. Ja, jag är ju inget orakel eller facit, men de som ligger närmast är tycker jag i alla fall MTG med Viaplay och MTGX och sådär. Där de anställer människor som inte, alltså de anställer människor som är dedikerade till digitalt, som har växt upp med det, som inte är omskolade från gammal tv till digitalt, utan som är digitala i sig. Och där tror jag fyran har ett bekymmer i att de försöker skola om gamla drakar. Som Janne Scherman på Aftonbladet. Alltså att de tar in honom som webbtv-chef, för mig är det helt ofattbart. Alltså man tror att, och det första han ville var ju starta en tv-kanal. Det är helt sinnessjukt. Så man måste ha människor som är uppväxta, som vill göra bara det, som hatar gammal media, tror jag.
Men du, jag tänker, om vi backar till Hard Hat. Ni höll på i, det var för 7 år sedan som ni grundade det, va? Ungefär.
Ja, det kanske var så länge sedan. Ja, 2000, ja, var det 2005 kanske? Nej, 2007, 2008. Jag kan inte åren längre. Det kanske var 7 år sedan.
Ja, 2007 tror jag.
Ja.
Och vad, jag tänker, vad dina lärdomar från att ha drivit det här? Då har jag haft anställda, du har suttit och förhandlat. Vad kan du dela med dig av som du har, som har gjort att du har gått stärkt ur situationen? Eller mer vis?
Ja, precis. Mer vis. Precis. Man blir ju det. Och man har ju bekymmer under resan. Jag tror att lärdomarna är att, alltså den mänskliga lärdomen förlåt, är ju att ingenting händer snabbt överhuvudtaget. Och det fattar jag nu. Alltså det kan man dra över alla. Alltså det gäller ju alla alltid. Man tror, man har en dröm om att det ska bara explodera. Allt bara händer. Som när det är nöt och gnat och blöt. Alltså det är, man grindar verkligen år efter år. Och det är mycket jobb för pengarna. Så det är, fan vilken svår fråga. Lärdomen är att det är mycket jobbigare än man, jag trodde. Och mycket mindre glamour.
På vilket sätt är det jobbigare då? Tog det lång tid innan ni började liksom tjäna pengar?
Vi började tjäna småpengar ganska snabbt. Alltså vi gick plus ganska snabbt. Men där, sen finns det ett tak, jag vet inte hur mycket vi ska komma in på siffror. Men det känns som att det finns ett stort steg. Att gå från 2 miljoner i vinst till att gå, växla upp från det. Då är det lätt att man torskar allt istället och går back. Och det har hänt oss under resans gång. Så att det finns något tak, känns det som. Jag vet inte om det är psykiskt eller vad det beror på. 2 miljoner i vinst, man är typ 10 anställda. Där kan man ligga och puttra. Det man ska göra, min lärdom då, om jag ska göra det igen, det är att ha ett sånt och starta ett till sånt likadant och inte försöka göra ett stort. Utan ha flera 2 miljoner i vinst. Märkligt nog så har det alltid varit just 2 miljoner. Det är någon jävla brytpunkt. Och vid 10 anställda, då har man koll på de anställda. Men blir man fler så spricker det lätt alltså. Och då man tappar kanske då kontakter med alla, dagliga kontakterna och sådär. Så att om jag ska starta igen, då är det lärdomen. Och som sagt, nu har jag lärt mig. Jag har gjort många fel under resan, så nu har jag lärt mig när man ska dra i bromsen liksom. Och hur snabbt man måste agera. Vi gjorde ett misstag förra året med Hardhat, där Aftonbladet gick från att köpa typ, jag tror de stod för typ 60% av det vi gjorde, till noll över en dag när de startade det här news, alla live-grejer. Och då tänkte vi, fan, det var ju fan, men nu får vi kämpa, vi ska inte säga upp någon. Och så jobbade på slet i ett år, men det gick inte, och då gick det åt helvete. Då sprutar det ut pengar. Så att man lär sig tydliga tecken på när man måste agera. Det var ju tur att det inte var våra pengar som... Gud, med garv säger jag det. Nej, men så är det i branschen. Vissa vinner, vissa förlorar. Och det är upp och ner. Det är ingen skam att gå back ett tag, tycker jag.
Man ska inte vara så skraj för det.
Nej, man ska vara skraj om det är ens egna pengar, om det går till helvete privatekonomiskt. Men det är en del av, alltså, det är en risk att jobba med det. Om man vill äga det själv, då får man ju vara beredd på att det kan ju verkligen gå till helvete ett tag. Men där är, som sagt, det är som i den här myten alla pratar om, att som säger att det är en skam att få sparken här i Sverige, så är det ju i Sverige. Men medan i USA så är det en merit, eller nämner man det. För att då vet man vad det innebär, och då vet man vilka krav som ställs på en, hur man undviker det, att det händer igen.
Hur tänker du med rekrytering? Vad är viktigt för dig när du ska rekrytera folk?
Ja, men där har jag också speciellt, för som jag har haft några yrken där jag syns då, eller yrken, men jag har gjort saker för att jag synas ibland. Så, och så har jag alltid haft en viss ton, en viss skämtsam ton utåt. Så, där har då folk försökt anpassa sig till den tonen när de har sökt jobb, vilket blir jävligt märkligt. Där det står så här, tja gubben! Tja! Jag kan göra så jävla gott kaffe. Så här, men, de fattar liksom inte att det är... När man pratar jobb, då är det allvar. Liksom. Man kan inte, sen kan man ju larva sig lite grann, men 99% av är ju tråkigt jobb där man inte sitter och garvar. Liksom.
Alltså de har tagit ditt ton och tilltal som du har gjort i dina olika produktioner och liksom approachat dig med det.
Ja, och då blir det ju fel. Då blir det helt ointressant. Så, nej, men det, så det som jag, min rekrytering, där är det, jag går inte överdrivet på att man måste ha gått någon sorts skola. Jag tycker nästan i nackdel om man har gått de här marknadskommunikation. Nästan, för att jag får för mig att de blir mallade på något sätt, att de tänker på ett visst sätt. Och jag vet inte om jag har förtroende för de lärarna att de ligger längst fram i utvecklingen heller, i vad som funkar just nu, för det ändras ju fan hela tiden. Så jag går hellre på folk som har aktiva i sitt vanliga liv på hur kommunikationen går till. Och antingen som konsument i att man är engagerad i hela rulliansen eller att man har närvaro i alla fall på alla sociala medier.
Du, vilka kanaler är du mest nyfiken på just nu?
Kanaler i stor, alltså digitala kanaler eller det är just det. Vi hade någon kickoff här om veckan här på MSL där de ställde en fråga, vad skrämmer er med jobbet och sådär. Och då det som skrämmer mig är att jag håller på att tappa kollen på typ Snapchat. Tappar också nyfikenheten på det, vilket ju, det är ju en nackdel. Så att jag måste egentligen bara nöta in det. Så här funkar det, så här är mekanismerna. Så att jag är nyfiken på att jag inte är nyfiken på Snapchat. Det är ju, men det är ju, den är ju, kan du Snapchat?
Ja, alltså jag är ju bara användare. Så jag har ju inte producerat innehåll för Snapchat än. Men jag tycker att det är en jävligt häftig kanal, faktiskt. Jag följer ju lite, fast det är olika amerikanska mediebolag på Snapchat.
Men vad, precis, det är inte, jag har inte ens, jag har appen, men vadå, man får feedklipp och...
Ja, man kan ju få feed från en användare och sen så kan man liksom växla mellan olika användare under tiden som man är i ett flöde. Och sen så har de ju väldigt, alltså antingen så kan det vara en Vine-långt klipp på 6 sekunder och så kommer det plötsligt en annons. Och sen kommer ett nytt klipp och sen en bild eller så.
Ja, det är precis. Jag måste ju in.
Otroligt höga flöden.
Ja, det är precis. Nej, jag måste lära mig det där. Och jag har full respekt för det. Det är det som är, det som skrämmer mig, att jag inte har koll på det. Det är, man tappar kollen på den yngre generationen. Det är ju ofrånkomligt kanske, men det är ju hemskt att bli en gubbe. Liksom.
Ja, men precis, det var det jag tänkte säga. Är det inte bara åldern liksom? Ja. Hur gammal är du?
35. Man vill inte bli en skärman som sitter ändå och ska jobba med digitala saker och bara sitter och har ingen koll på det överhuvudtaget. Det låter som att jag har en vendetta mot skärman, det har jag inte. Men han är bara ett jävligt tydligt exempel på så här fat cat som tror att som bara får en flott roll och skrämmande mycket makt utan att ha koll på det. För det bromsar upp hela branschen, tror jag.
Så du vill inte vara den här killen som sitter med ett gäng creative som 2 år och frågar bara, du, om vi börjar med ett Lunarstorm-konto så tar vi det därifrån.
Ja, exakt. Precis. Fan, jag sitter där och frågar hur Snapchat funkar. Bara det är ju ett tecken på det.
Ja, nej, men vad var det jag tänkte? Vad ska du göra här på MSL?
Förlåt, igen. Det är min rökning som... Sluta röka ska jag göra. Inom kort i alla fall.
För därför du kommer hit.
Precis. Nej, men det jag ska göra här, det som är tanken är ju, det är en jävligt bra plan som Jan Lindov som är VD, va? Eller vad, det är så mycket chefer här överallt. Men han är chef över MSL. Och tanken är att vi ska då tillsammans kunna erbjuda hela paketet. Och alla bara, ja, 360. Och så, det låter ju larvigt. Men i det här fallet så är det nog, är det faktiskt sant. För att nu kommer vi med våra förenade krafter verkligen kunna erbjuda hela paketet runt omkring. Alltså nutida smart PR som de har full koll på och smart produktion som jag har koll på. Och sen får jag också, jag har lyxen nu att kunna få inte bara komma med idéer och inte bara heller med rörligt utan också kunna jobba med, och det här är framförallt anledningen till att jag kom hit, är att också få tänka på idéer som inte bygger bara på rörlig bild. Utan också få jobba med MSLs andra kunder som inte jobbar med rörlig bild och med JQL också, med deras kunder. Att få bidra med det jag kan där.
Och vad kan du där då?
Nej, men det jag kan där, det är jävligt intressant. För deras kunder har ju en tradition av att kanske inte jobba med sådana som har tatueringar på armarna och uppkavlade armar. Så att där kan jag bidra med vad som på.
Du har bägge delar, ska jag ju notera för de som inte sitter med oss här.
Och slips för deras skull.
Ja, precis. Försöker... Det härlig kombo.
Ja, men det är nog hela grejen. Jag tänkte när jag tog på mig slipsen, okej, jag kan inte ha slips och kavaj för jag vill inte bli helt. Men jag vill samtidigt, jag väger upp tatueringarna med en slips. Mm. Så då blir jag på mitten i alla fall.
Mm. Liksom en corporate underdog.
Exakt, precis. Jag vill fortfarande vara en underdog. Så jag är inte rädd att visa tatueringarna för drakarna här inne. Nej, men det jag kan bidra med, till dem också är ju precis, det är återigen att jag vet vad folk, vad människor, privatpersoner har jag en bra känsla för vad de känner och kan ta till sig. Utan att, för det är lätt hänt när man kommer på en hög nivå i näringskedjan att man bara pratar, man flyger på molnfri höjd liksom, på något sätt. Där uppe och ligga på 10 000 meter är inte så svårt. Och där kan jag komma ner i turbulensen och så här, det här kommer ske, det här kommer folk diskutera. Så det kan jag bidra med. Men som sagt, framförallt då att få in den här motorn, den här produktionsmotorn i att komma med både idéer och producera dem och få ut dem på ett smart sätt till rätt tittare, mottagare med MSL. Det kommer vi vara. Ja, det låter ju återigen som ett jävla pressmeddelande, men vi är bäst i Sverige för det, det vågar jag säga nu. Sen kommer ju garanterat kommer de andra byråerna också göra som vi, att ta in egen produktion för att få in röd tråd i det. Och det var också känslan vi hade tidigare när vi drev Hardhat som var otroligt härligt, men att vi hade inte tålamodet att jobba långsiktigt liksom. Där jobbar vi med produktion för produktion. Här har man tålamod att ha en kund länge och alltså ha en löpande dialog och kunna ta möten då förutsättningslöst, men alltså där på Hardhat var det bara jobb, alltså produktion slut och sen, just det, vi måste ringa dem igen, fråga om de behöver något mer, så där blev det mycket mer yxigt. Här är mer flödesmässigt.
Men jag tänker att du är ju om man tittar på hur du själv beskriver Hardhat och den resan som ni har gjort, så känns det ju väldigt mycket som en entreprenör. Är det här du kommer sluta eller vad händer sen då?
Ja, nej, precis. Det är ju, nej, men det, jag tror att det är underförstått också. Jag tror inte att de tror att jag kommer här för evigt. Och jag kan inte tänka mig det heller. Jag vill ju absolut starta upp. Antingen så vill jag bli chef här med en gång eller partner. Jag tror man blir partner. Jag vet inte vad det innebär i sig.
Jag tror det är partner.
Vad får man för det?
Ja, men du får väl några procent i bolaget.
Ja, det kan jag tänka mig i så fall. Antingen ska jag bli partner eller så kommer jag komma på något nytt. Men det kommer nog dröja ett tag, för det här är så jävla härligt. Jag har kommit hem verkligen. Så det kommer dröja, men sen kommer jag någon gång vilja röka vid min skrivbordsplats igen. Det får man ju inte göra här. Men det är en symbol på något sätt för att driva eget. Det är härligt alltså. Men nu är jag hemma ett tag i alla fall. Ganska länge. Jag ska tippa på 5 år i alla fall. Om jag inte blir partner, då kan jag stanna länge. Det kan vi hälsa dem. Hallå där alla chefer. Gör mig till partner så stannar jag.
Har du träffat Göran Persson? Vi är ju kollegor nu, ja. Formellt sett.
Jo, men jag har faktiskt gjort det. Jag blev nedkallad på... Fy fan vad nervös jag var ändå. Jag fick en mail andra tredje dagen jag var här. Kom ner till mitt rum nu från en av grundarna. Och så kom jag in och där satt han och Göran Persson. Och jag bara sprutsvettas alltså. Och för jag visste, nu måste jag då framstå som inte något dum i huvudet i alla fall. Men jag kavlade ner ärmarna faktiskt. Ja, det gjorde jag. Och visade inte tatueringarna. Nej, men så satt vi och det var någon sorts välkomst. Jag vet inte välkomst, det var mer en sorts grej att han ville känna på vem jag är. Om jag är dum i huvudet eller så. Så att det var en konversation.
Var det inledningen också? Ja, det var... Här är Göran, om vi ser om du är dum i huvudet.
Ja, precis. Nej, men det var en konversation där han nog ville mäta om jag hade någon sorts höjd i alla fall. Och sen efteråt, jag var helt slut. Och så gick jag och frågade någon annan om jag levde. Och sen fick jag höra omvägen att han hade sagt att den där Schulmannen är intelligent. Och då blev jag så här, först så här, fan. Vad fräckt alltså. Vad är det för det är något så grundläggande som är intelligent. Det, så först blev jag irriterad och sen bara, fan, Göran Persson tycker jag är intelligent. Det började vissla liksom. Man är ju som ett tänt ljus bredvid honom. Alltså. Man bara sitter och, han har en otrolig pondus alltså. Har du träffat honom?
Ja, ett par gånger. Men vad ställde han för frågor till dig?
Nej, vi pratade om, i allmänhet om allt från ren tv och till hur vi jobbar och hur jag ser på utvecklingen av själva branschen, men sen också om politik i stort och sådär. Där han också lät mig vad ska jag säga, gå ut på linan och se om jag stod kvar. Så det var, jag uppfattade det som små tester. Det kanske inte alls var så. Han kanske är så alltid, men jag uppfattade det som att jag blev lite testad. Och så tydligen intelligent. Jag tror inte att han är en sån som säger stora ord i onödan. Jag tror inte han... Så att jag blev jävligt glad.
Förutom när han står på ett torgmöte i Järfälla.
Ja, exakt. Då blir det ju... Då är det stort, det är precis. Men det är kul. Och det är jävligt, det är ännu roligt att vara här. Det finns många lager. Det finns det här, rena, jag var med MSL och med på konsumenter. Då, alltså ren PR av konsumentsaker till det här. Göran Persson, stora rum och strategier, långsiktiga tänk. Och, han kan ju plötsligt prata om att ja, vi behöver göra mer barn i Europa. Liksom. Och det alltså,
och då säger alla jag chef.
Ja, alla bara sitter och nickar. Så han kan ju säga också vi behöver äta mer ärtor så skulle folk göra det. Men han precis, men i alla fall hela den spännvidden och där jag älskar att få vara med i samma rum. Jag vill också vara med och jobba med så här grejer som inte ens syns. Har jag blivit lovad att få jobba med saker som inte ens märks utåt. Och det är också jag märker på mig själv att jag blir mer och mer. Det är så larvigt att säga det i intervjuer. Jag vill mer och mer kliva bakom. Liksom. Det blir så kontra... Vad ska man säga?
Ja, precis. Ja. Du sitter här och säger att du inte vill höra.
Ja, exakt. Nej, men jag dras mer och mer bakåt. Faktiskt.
Hur ser veckan ut?
Den är full. Vi är ganska fortfarande under uppstart. Jag har varit här i 4 veckor nu. Så vi håller fortfarande på. Vi kom in med ett gäng kunder från Hardat som vi hade med oss. Och sen håller vi på att starta upp med nya kunder här. Så att den här veckan är fortfarande pitcher och ska förhoppningsvis landa några grejer nu. Få tillbaka från våra förslag. Så att det är uppföljningsmöten kan man säga efter att vi har presenterat idéer.
Sista frågan. Om du vill ge ett tips, hur ska man bete sig i en pitch för att kamma hem det?
Som då byrå. Ja, där har jag ju min strategi som jag försöker översätta hit där jag tror att de möter mig ganska väl här på MSL. Jag försöker alltid se till att på första mötet med kunden innan briefen kommer till och med suga ut så mycket information det bara går och inte, man måste respektera att kunden har mer koll på sitt varumärke än en själv. Man måste veta att de lever med det dygnet runt hela tiden. De har otrolig koll. Jag tror ett vanligt misstag är att man tror att man kommer på en bra idé av genialitet. Det kan man kanske göra, men det är, jag tror, jävligt sällsynt. Så att min första är bara suga information. De älskar ju att berätta om sig, om do's and don'ts och alla värderingar. Be att få in, alltså, bara suga så mycket det bara går. Sen kommer då en brief, möjligen. Mitt mål är oftast att inte ens få briefen utan att få briefen under mötet. Så det som man vill åt är att formulera briefen tillsammans med kunden och formulera också idén tillsammans med dem. För då kan de heller inte tacka nej sen. Då vet vi att de har varit med och tagit fram den. Och där kan man väga hur mycket man kan låta dem vara med på riktigt. Eller ska man spela mer? Alltså, men de måste kännas delaktiga och inte bara att det kommer med panor och idéer som antagligen är fel. Så att jag försöker göra det allt tillsammans med kunden. Både för att spara tid. För att det blir idiotiskt att gå hem i 5 dagar och jobba arslet av sen presentera något som får nej. Då är det mycket bättre att suga ut 2 dagar information och komma fram tillsammans med någonting mer om. Så kommer det vara jag förlorar inte när jag gör så. När det funkar den processen så får jag alltid ja. För att då de är ju med på det från början. Och sen vill de ju, sen är det viktigt också att vara nyfiken på riktigt. Det kanske man inte kan vara på alla kunder. Om man tycker det är tråkigt, men då ska man fan skicka en annan konsult i så fall. Det bygger på att man måste ha ett genuint intresse av produkten. Och jag tror också att de kunden märker om man är intresserad av det de gör på riktigt. Så att det är egentligen det. Närheten är mitt tips. Och det går ju bra.
Ja. det är många som är tacksamma för. Kalle Schulman, stort tack för att du ville vara med.
Tack själv, skitroligt.
Stockholmspodden produceras av Storstad Medieproduktion.